Välkommen till Slaget, dagens debatt där vi idag ska prata psykisk ohälsa och medicinering. Vi finländare använder nämligen mer antidepressiva läkemedel än någonsin förr. Och kvinnor i åldern 18-29 år använder mest SSRI-läkemedel av alla. Användningen har till och med fördubblats under de senaste 10 åren. Så varför använder vi så mycket antidepressiv medicin och varför är unga kvinnor överrepresenterade? Det ska vi diskutera tillsammans med Christian Wahlbeck som är specialistläkare i psykiatri och forskare i psykisk folkhälsa. Välkommen med.
Tack så mycket.
Och här i studion har jag med mig David Sandström som är psykiatrisk sjukskötare och du jobbar på ungdomsstationen Filis. Välkommen med.
Tack så mycket.
Jag heter Mikaela Löf. Men om jag vänder mig först till Christian Wahlbeck. De här siffrorna var väl ändå inte en, liksom, förvånande för dig som forskar i det här och jobbar med det här så länge?
Nej, det här är visserligen nog höga siffror och vi vet ju att användningen har ökat. Men om vi jämför med de andra nordiska grannländerna så ligger vi inte speciellt högt. Siffrorna är faktiskt högre i det där, både Sverige och Island än i Finland. Om vi ser överlag på användningen av SSRI-mediciner. Mm.
David Sandström, då är ditt jobb och du jobbar med unga precis i den här åldern, vi står 13-29.
Ja, eller 13-22 nu för tiden på Filis.
Mm. Är det här någonting som du märker av i ditt arbete också?
Jo, nu märks det ju. Och SSRI-medicinerna är ju nog en betydande och viktig del och någonting som många använder av våra klienter.
Mm. Man använder det plus att man då också får någon slags terapi då, eller hur är det ser ut?
Jo, ja, no, de flesta som vi ju stöter på så tar ju emot någon form av samtalsterapi. Nu finns det de också som säger att nej tack, att jag är inte intresserad av den här samtalsdelen, men jag är intresserad av den medicinska delen av just medicinering och uppföljning med läkare. Så säger nog vissa.
Mm. Men Christian Wahlbeck, då den SSRI då och det här antidepressiv medicin. Vilka är orsakerna till att man börjar medicinera och vad gör de här medicinerna med oss?
De här medicinerna används ju inte bara vid depression utan också mycket vid olika ångestsyndrom. Mm. Panikstörningar, ångest, sådana här tvångssyndrom och annat. Så det är inte enbart vid depression. Och de används då för att minska på symptomen av de här tillstånden. Men att användningen ökar så här mycket, så det finns säkert en hel rad med orsaker bakom det.
Vad skulle du säga att kan vara de här största orsakerna?
Dels har vi ju bland unga och också bland äldre finns det en ökad medvetenhet om psykisk ohälsa. Det är kanske också, eller det vet vi att det är mindre skamfullt idag än tidigare, så det är lättare att söka hjälp än tidigare. Många upplever också att mera stress och psykisk belastning i livet än tidigare. I arbetslivet till exempel finns det resultat som visar på det. Och så har vi kanske också någonting som jag skulle kalla medikalisering av normala problem i livet. Att vi söker medicinsk hjälp för sånt som egentligen inte är något psykiatriskt tillstånd utan mera en psykisk belastning.
Kan du ge ett exempel på?
I livet finns det ju alltid motgångar. Man kan bli osams med sina arbetskamrater, man kan ha problem i parförhållande, man kan drabbas av en förlust. Det här är sånt som hör till livet och det här är kanske sånt som idag söker man ganska lätt medicinsk hjälp för den här typen av problem. Så de här medicinerna är egentligen inte avsedda för. De är avsedda för behandling av psykiatriska tillstånd.
Alltså försöker vi undvika att må dåligt? Är det vi gör?
Precis. Vi kanske har svårt att godkänna det att det ibland hör till livet att man mår dåligt.
Mm. Har det med hela vårt samhälle att göra då, alla de här lyckade Instagram-bilderna och hur man tror att livet ska vara, eller vad tror du att det beror på?
Jo, jag ser nog det här som mycket kulturbundet och samtidsbundet. Det handlar inte enbart om det att vi psykiskt skulle må sämre, vilket vi också gör. Det är också sant att det är en del av sanningen, det är att vi har mera psykisk ohälsa idag än tidigare, i synnerhet bland unga, i synnerhet bland unga kvinnor. Men vi har också en kultur som bejakar lycka, och där man kanske inte har så lätt att acceptera det, att det också hör svåra känslor till livet.
Mm. Det visar också den här hälsa- och välfärdsskolhälsoenkät att 70% av flickorna och 40% av pojkarna, de här ungdomarna, har minst ett symptom relaterat till psykisk hälsa. Det låter ju väldigt mycket i mina öron i alla fall, Christian Wallbäck.
Så är det, och vi ser ju en klar ökning där. Om vi tittar på den här hälsa i skolan-enkäten över åren, så ser vi att det har ökat. Det skedde en kraftig ökning under pandemin när skolorna delvis var stängda. Men vi har inte efter pandemin återgått till en lägre nivå, utan vi ligger kvar på en väldigt hög nivå av psykiska besvär bland skoleleverna.
Vet vi vad det beror på?
Vi ser igen att här finns det många olika orsaker. Vi har förändringar i skolan som belastar de unga. Vi har användningen av mobiler och digitaliseringen som belastar de unga. Vi har omvärldsfenomen, som vi har ett klimat som blir allt varmare. Vi har krig i Europa. Vi har en stor ungdomsarbetslöshet. Vi har mycket sånt som belastar de unga. Så sammantaget så leder det här till att de unga mår sämre i dagen än tidigare.
Mm. David, är det här någonting som du märker i ditt jobb också? När man kommer till Filis, då, vilka typer av problem, hur mår de här unga som vänder sig till er?
Ja, nej, nog kan det bra vara kopplat ofta till de orsakerna som Christian nämnde. Nu är det ju psykiskt illabefinnande, ångest, depression som är vanligaste. Nu handlar det ju överlag om att hur ska man navigera sig i den här djungeln som kallas livet. Krav, förväntningar från andra, egna förväntningar om ett gott liv, realiteter, egen svaghet. Kanske vi är svagare än vad vi skulle vilja vara. Så nu är det egentligen ganska allmänna saker man på ett sätt pratar om när man kommer till oss på grundnivå, primärnivå, just kring psykisk hälsa. Ja, på ett sätt ganska vardagliga saker. Ja, men pratar om.
Ja, är det vardagliga och ändå så det här svåra att hantera? Eller vad säger du?
No, det är ju en sak när det utvecklas under en längre tid och känslorna, och man har inte pratat om saker och man kanske sover dåligt, äter dåligt och håller saker inom sig under långa tider, så då blir det ju väldigt laddat på något sätt. Och utmaningen kanske just när vi pratar om samhället och sånt, kanske den här individualiseringen och just den här effekten som teknologi kan ha då på samhället, att teknologi kan inte ersätta som människokontakt och det här sociala relationer, att den kan komplettera och underlätta och som bäst. Men den mycket med just videor, filmer, ja, dataspel, sociala medier, så det tenderar ju lite att man spenderar för mycket tid där. Och då blir det ju att man gör det istället för att bygga vänskap, relation och kanske det där att mötas mellan olika generationer, prata med famma och faffa och mamma och muffa. För det mesta som vi väl går igenom så är väl inte helt nytt under solen. Även om teknologin har utvecklats.
Men människor har inte förändrats så mycket kanske då ändå.
Kanske inte.
Men alltså, vi är dåliga på att kommunicera med varandra och prata med varandra.
Jo, jag tror nog det. en utmaning. Att om man nu pratar om tredje sektorn som föreningar och hobbyverksamhet och att mötas, så visst är vi väl ganska bra på det i Svensk-Finland. Men nog är det ju kämpigt och föreningarna har ju inte så lätt. Och unga vuxna är inte alltid så lätta att få med i verksamheten.
Det är kanske, det är ofta då de trillar ut där i tonåren när man kanske, livet annars blir lite mer komplicerat.
Ja, att en så här brist på kravlösa mötesplatser. Mm. Eller just mötesplatser överlag. Också kamratstöd, det där och träffa andra som går igenom liknande saker. Så det är kanske någonting som, om man nu pratar om medicinering och samtalsterapi, så det här med hobbyer, mötesplatser, kamratstöd ska också vara en viktig del.
Vi tappar bort det i vårt samhälle.
Ja, man kan bli lite som en ö som inte kopplade med sina grannar desto mera.
Christian, vad säger du om det som David säger?
Jag tycker att, eller jag håller helt med David, den här individualiseringen där var och en liksom förväntas leva ett som en egen ö utan kontakter. Det är en stor utmaning i dagens för dagens unga, för att vi vet att människan ju i grunden är en väldigt social varelse, och det att vi har kontakter med andra, att vi har ett socialt nätverk, det är rätt så avgörande för den psykiska hälsan.
Mm. Jag skulle vilja fråga då, Christian Wahlbeck, har du tankar på varför unga kvinnor då är så här överrepresenterade när det gäller användningen av antidepressiv medicin?
Dels är det väl nog fortfarande så att tröskeln för att söka hjälp är lägre för kvinnor än för män. Det ser vi inom psykiatrin, att det är ungefär dubbelt så många kvinnor som söker hjälp som män. Så det är en förklaring att hjälpsökande, mönstret för hur man söker hjälp är annorlunda bland könen. Men sedan är det nog också så att unga kvinnor är väldigt psykiskt belastade. Man borde kanske fråga en sociolog och inte en psykiater som jag är. Men det är ju nog så att dels har vi det här trycket från den traditionella kvinnorollen som finns kvar. Att man ska vara behagfull och stå till tjänst och leva uppfylla de krav som ställs i den traditionella kvinnorollen. Men samtidigt så förväntas kvinnorna ju göra karriär på samma villkor som männen och visa sig också starka i yrkeslivet och ha en personlig framgång, göra karriär. Så att det finns liksom dubbla krav på unga kvinnor, och jag kan förstå att det kan vara väldigt svårt att navigera i den här djungeln.
Precis, det är väl ingenting nytt det, eller att det är så där vi brukar gå över där vi 50. Men det här, ja, om vi ser på unga kvinnor då, så 11,5% använder antidepressiv medicin. Om vi jämför dem med de unga männen så är det 4,4%, så att det är en väsentlig skillnad. David Sandström, märker du då att är det fler flickor som kommer, unga kvinnor som kommer och mår dåligt än pojkar, eller hur ser du på det?
Inte kanske direkt, men det som Christian sa om det där mönstret och hjälpmönstret eller hur man hanterar sitt illamående, så ser lite olika ut. Och förstås är det ju att lite övergeneralisera, att det finns ju undantag på båda sidorna. Men kanske nog ett sådant här mönster att många unga kvinnor som söker hjälp hos oss så är väldigt medvetna, vilket ju var ett ord som har kommit upp här tidigare. Mm. Många vet till exempel att vid depression så rekommenderas just medicinering och terapi. Mm. Så Så det tror jag kanske unga kvinnor har lite bättre hum om än unga pojkar. Så det är helt enkelt inser eller som vad som rekommenderas och försöka göra det som rekommenderas. Att pojkar kanske mer vill utöva sin självständighet eller göra saker på sitt eget sätt mera än flickorna kanske. Så där om man över lite generaliserar. Men också nog förstås nog både pojkar och flickor som kommer till oss och känner ju nog sig och så där under press. Och det finns de här förväntningarna antingen från familjen eller från sig själv eller från samhället. Så nu har det ju det gemensamt att känna att man är under press och inte veta vad man ska göra i sin situation.
Precis. Jag tänkte det här också, vi skulle kunna fråga Christian Wahlbeck det här då, SSRI och antidepressiv medicin, vad händer, vad gör den åt oss?
För att lite förenkla det hela så kan man säga att de påverkar då hjärnan på det viset att de ökar serotoninhalten i hjärnan. Och det är liksom, serotonin är ett signalämne som förmedlar signaler mellan hjärncellerna. Så det är den mekanism som den här medicinen har. Men, och med det så får man då en sinnesstämningen bli bättre. Den har alltså en effekt mot depression och det har också en effekt mot ångesten, minskar ångesten. Men medaljens andra sida är då kanske att man också kan bli lite avflackad i känslolivet och man kanske inte känner saker lika starkt som tidigare. Att det finns också olika negativa effekter av de här medicinerna.
Ja, jag tänkte, vad är riskerna eller biverkningarna då? Speciellt om man är ung då och tar de här medicinerna.
Dels har den sådana här kroppsliga biverkningar som att de kan ge illamående. Och de kan också ha olika effekter på sexlivet. Man kan ha svårigheter att få orgasm eller svårigheter att ejakulera. Mm. Så att det där... Och det är ju känsliga saker för unga människor. Så att de har de här kroppsliga bieffekterna. Och sedan har de den här kanske att man inte att man lite avflackar känslolivet. Och sen vet vi att de här medicinernas effekt är inte på samma vis varaktig som en samtalsterapins effekt. Mm. En samtalsterapi kan förändra sättet man tänker på och förhåller sig till sitt liv på ett mer varaktigt sätt än medicinerna. Så att det finns alltid en risk att depressionen eller ångesten kommer tillbaka efter medicinbehandlingen.
Mm.
Så därför i dagens läge är det väl så att man nog rekommenderar i sådana här mildare former av depression och ångest så rekommenderar man i första hand samtalsbehandling. Medan sen om det gäller svåra fall av depression och ångest, så då rekommenderar man kanske mera mediciner än samtalsterapi.
Den här medicinen liksom en sån här krycka då också som kan hjälpa en just att orka ta tag i saker och gå i terapi, eller vi brukar också ofta säga så, men stämmer det?
Så kan man se, om depressionen är väldigt svår eller ångesten är svår, så kan det vara svårt att klara av att gå i samtalsterapi utan hjälp av mediciner. Så att när det gäller svåra och komplicerade det där symptom, så är det bra att ha både mediciner och det där och samtalsterapi. Men igen, vi mildare former så kanske man då rekommendationen är att man i första hand ska använda samtalsterapi, därför att medicinen då har de här bieffekterna också, de här skadeverkningarna också. I sista hand är det också väldigt individuellt, att för somliga är det helt enkelt lättare att ta mediciner än att gå i samtalsterapi. Och för andra är det kanske tvärtom. Så vi måste också utgå från individens egna, patientens egna preferenser.
Mm. Så jag tror att det var faktiskt en svensk undersökning. De menar att de som tar SSRI-mediciner, så det är ofta väldigt långvarigt. Det är inte bara ett sånt akutläge eller ett år, utan många kan hålla på i 10 år efteråt. Christian Wahlbeck, är det liksom... Ja, är det
så är det, och det har med det att göra att medicinernas effekt kan försvinna sedan när man avslutar medicinerna. Så det finns nog personer som äter SSRI-mediciner hela sitt liv. Och det finns också många som faktiskt behöver det hela sitt liv, som kanske har återkommande djupa depressioner.
Precis.
Men klarar av livet med hjälp av de medicinerna. Så vi ska inte skuldbelägga någon. Det finns
någon heller för det att liksom, du har misslyckats om du hamnar att fortsätta ta mediciner.
Nej. Ja. Mm. Ibland är det så att det behövs, och ibland behövs det väldigt långa perioder också.
Precis. Det här, jag funderar nu, jag hörde här på en svensk podd här när jag läste på lite inför det här slaget, och där lyfte de fram det här också att det var i Sverige då, men höga siffror där också, att men hur påverkar det samhället om vi har en massa unga som går, och du sa ju att det kan liksom förflacka ens känsloliv, och om vi liksom har en stor grupp unga som går genom de här formativa åren, och alla vet att tonåren det är ju inte så enkelt, det är inte lätt att vara ung vuxen heller, men påverkar det liksom oss som människor och samhälle om vi har en massa unga som går på medicin, Christian Wahlbeck?
Nu är det ju förstås så att vi borde titta på de bakomliggande orsakerna i första hand och försöka åtgärda dem. Se till att unga har hälsosamma livsvanor, att man sover tillräckligt, att man har hälsosamma matvanor, att man får stöd i att begränsa sin användning av mobiler och datorspel och andra digitala hjälpmedel, och att vi har en skola som stöder det psykiska välbefinnande och inte en någonting som orsakar stress och belastning. Så vi borde ju egentligen nog satsa mer på att titta på de bakomliggande orsakerna och försöka åtgärda dem, istället för att sätta in sådana här punktinsatser och för de som har symptom.
Ja. Så vi vet inte riktigt heller, vi vet inte till 100% vad det här beror på, att så många behöver de här medicinerna. Och vi vet inte riktigt heller kanske vad det innebär i förlängningen. Är det mycket vi inte vet om det här helt enkelt, som inte vi förstår idag? Vi vet väl inte heller exakt varför de här medicinerna funkar?
Så är det. Och man har ju sagt att det är ett stort människoexperiment, den här snabba digitaliseringen som har skett. Och där unga nu, som David här sa, så i många fall kanske ersätter sociala kontakter och fysisk kontakt med det som mobilen erbjuder på sociala medier. Så vad det här leder till i förlängningen så vet vi egentligen inte, men vi vet att det är en väldigt stor förändring av hur i ungdomsåren de ser helt annorlunda ut i dagen än tidigare, när jag var ung till exempel.
Mm. Är det så? David Sandström, är det så? Är det helt annorlunda att vara ung idag?
Ja, nu är ju omständigheterna ändrats väl ganska mycket. Samma förstås, människor är man ju. Nu lever vi i en föränderlig värld. Nu skulle jag säga det. Men ja, är det som man säger på finska, uhka tai mahdollisuus.
Ja,
är det nu ett hot eller är det möjligheter? Så det är ju både och. Så det är ju just det där hanterande då. Och där kan ju då bli en, om man nu säger klasskillnad, att familjer som känner till eller har information och familjer som inte har kunskap, information. Det kan finnas många olika, man kan ju också gå till olika extremfall, att man då bojkottar all teknologi eller då att man använder teknologi helt fritt. Men nu upplever jag ju att i det i det fall, eller min teori är ju nog att om barn kan då få stöd med sin teknologianvändning så mår de bättre. Mm. Men inte heller det att man lägger en åldersgräns för allt och utgår ifrån att sen när de är 16 eller 14 så kommer de att kunna det här.
Då kan de det här
för att de har åldern. Mm. Utan att nu är det ju just det där tillsammans med som att de kan lära sig. Men det kräver ju jättemycket tid från föräldrar och är man ensamförsörjande, har man många barn och så vidare, barn med väldigt stark vilja. Men det är ju där kanske också det skulle behövas det här byn och hjälpen.
Ja, det var det som jag tänkte med dig också, att vi ser på unga idag också, så går ju väldigt bra för många, men sen är det något som det inte går, att kanske den här polariseringen blir större helt enkelt. Är det väldigt beroende på hur resursstark familj man har och det här om mamma och pappa, om det finns två eller en och om man orkar och ekonomin ser ut och har det mycket att göra också med hur de unga mår sen?
Men nog tror jag ju också förr i tiden när barn bara var ute i grannskapet och umgicks så nog hände det ju saker där också.
Mm.
Det kunde vara äldre barn och det kunde bli mobbning under långa perioder. Men det är ju kanske det där, livet är svårt oberoende om det är fysiskt eller digitalt. Och att det där att utvecklas som människa och mogna är som en process som tar tid. Också med dagens unga är det ju lätt att man vill väldigt gärna redan när man är 12 veta om det som är för 18-åringar till exempel och testa på.
Allting finns där på nätet.
Ja, man har bråttom. Mm. Så kanske har det här tålamodet och det där, att saker tar tid. Man måste inte vara på alla plattformar direkt. Det är kanske en tid av brådska på ett sätt också. Vi lever i och prestation och det ska vara resultat. Gärna ska du bli youtuber. Sådär. Och man tror, man får kanske en lite snedvriden bild och tror att det är väldigt enkelt att bli en youtuber när du är 12 år. Mm. Att jag ska börja posta och jag ska ha min kanal. Men att när det ju ändå är ganska få och förstår vi verkligen hur en youtubers liv är i USA till exempel och det där ekosystemet och allt möjligt och hur har de så mycket pengar och varifrån får de sina pengar, att det kanske ganska lite vi vet om det. Men ungdomarna ser ju på det och inte vet de heller ju så mycket om vad som händer bakom kameran.
Precis. Nu stod vi väl där med Hopprep och sjöng med ABBA, men det fanns ju liksom ingen kanal att själv, men nu kan alla i princip bli en youtuber, så ja.
Ja, det tror man.
Tror man. Då visste man att man inte kunde så där enkelt.
Och nu är det ju bra med drömmar, inte? Det är ju det. Men det är ju kanske att bli exponerad till många olika fenomen i samhället och det som är lite närmare. Att hur skulle det vara att jobba på en ambulans eller bli en polis en dag? Eller vad betyder det att vara jurist eller läkare eller sjukskötare eller närvårdare eller... Det finns ju, finns ju många fenomen kvar ännu i samhället, men vi kanske inte ser dem lika tydligt. För ja, det där vad man ska bli när man blir stor. Att hur vet man det? Hur får man reda på det? Och man behöver väl lite testa sig fram, men det kräver ju att du vågar testa på någonting och också att misslyckas. Att, ja, det är ju kanske det, i tv så brukar man ju få saker rätt direkt. Men i verkligheten får man inte.
Nej, har vi märkt det?
Att du ska kanske hitta först 10 arbetsplatser som du inte vill ha. Och sen kanske den 11:e. Men du kanske inte ska hitta den 11:e om du inte ska ha prövat de 10 första. Och kanske du lärde dig någonting om dig själv. Dina styrkor och svagheter. Med de där 10 misslyckandena.
Så man måste våga misslyckas också för att få det rätt till sist.
Det är väl nog så, ja.
Christian Wahlbeck, har du tankar om det här som David Sandström säger?
Jo, jag funderar på det att det som vi också vet är att flickor är på något vis mer känsliga för innehållet i sociala medier än pojkar. Och det är säkert också en bakomliggande faktor till de här skillnaderna mellan måendet hos flickor och pojkar. Flickor upplever mycket mer jämförelsestress i sociala medier än pojkar. Och många flickor, en majoritet av flickorna faktiskt idag är missnöjda med sitt eget utseende.
Mm.
Om vi tittar på pojkar så är det de har inte samma känslighet, och de är också inne på lite andra medier. De är mera inne på YouTube kanske, och där man handlar om hur man lär sig att göra olika grejer.
Precis.
Medan flickor kanske ligger mer på TikTok och Insta, där det handlar mer om den här glansbilden och utseendet, och det orsakar mer stress för dem.
Så det är fortfarande en
förklaring till skillnaden mellan könen. Jo.
Fortfarande lite det här skruva må på eller sminka sig framför spegeln. Lite det.
Precis.
Fortfarande. Mm. Jag skulle nu vilja fråga dig, Christian Wahlbeck. Finns det då någon risk för att den här tröskeln då för att använda läkemedel, att den har blivit alldeles för låg? Är det det vi ser nu, eller hur ser du på det här som forskare?
Jo, jag ser att det finns en risk. Vi ser den här fördubblingen i användning av SSRI, men vi ser också en fyrdubbling i användningen av ADHD-mediciner bland unga flickor.
Mm.
Där har vi en ännu kraftigare ökning. Nu är jag lite rädd för att vi ser en medikalisering av problem som egentligen inte, där det egentligen inte är frågan om psykiatriska problem, utan frågan om mera samhällsproblem eller kulturbundna fenomen. Det är olyckligt därför att mediciner ju har biverkningar. Vi känner inte ännu till alla biverkningar som en sån här långtidsanvändning av de här medicinerna kan medföra.
Mm.
ADHD-medicinerna är ju också dessutom beroendeframkallande, och de har en illegal marknad. Så det är mycket sådana problem med dem också som inte finns med de SSRI-medicinerna.
Ja, så där Mika Vuori på det här, nu ska jag säga, på
Folkhälsoinstitutet.
Ja. Just en lite tidigare artikel, det är också att det här ADHD-medicinen blir allt vanligare bland tonårsflickor. Finns det som någon risk då att man inte har kunnat diagnostisera ADHD, och därför är det så många unga kvinnor som går på de här SSRI-medicinerna? Finns det någon sån risk?
Nej, egentligen skulle jag inte se en risk som speciellt stor, för att symptomen är så pass olika vid depression och ångestsyndrom och vid ADHD. ADHD är ju ett mer varaktigt syndrom som finns där sedan barndomen redan, medan depression och ångest är mer fluktuerande och kan komma och gå under livsförloppet, och symptomen är alltså olika. Så att jag skulle inte se en så stor risk där, förutsatt att man gör en det där noggrann diagnostik och noggrann intervju.
Mm. Vi pratar om det här då, att kanske en viss övermedicinering då, men samtidigt som det lyfts fram ofta också att det här att SSRI-mediciner, det hindrar suicid, alltså självmord. Är det så, Christian Wahlbeck? Är det ändå viktiga?
Det är också en svår fråga, därför vi vet att de förebygger självmord, suicid i vuxen ålder. Men däremot är den här forskningen mera oklar när det gäller unga personer. Att där ser vi kanske inte samma skyddande effekt av SSRI-mediciner som vi ser hos vuxna. Och också ska vi säga att effekten på själva depressionen är kanske starkare och mer tydlig hos vuxna än hos unga. Att det är mediciner som kanske inte har lika, de har inte lika god effekt hos unga personer som hos vuxna. Det här beror ju på det att till ungdomen hör det en sån här instabilitet, och att känslorna kan växla väldigt mycket från stund till stund, från dag till dag, och man kan vara ganska impulsiv. Och också de här suiciden kan vara ganska impulsiva. Och där är kanske då SSRI-medicinerna inte så bra. Därför är de inte så bra hos unga som hos vuxna.
Mm. Jag tänkte, Christian Wahlbeck, när man har gått igenom såna tuffa perioder, jag minns en gång när jag tänkte så här att oj, varför mår jag så här dåligt och jag är otålig och jag vill vara på topp och jag vill vara glad, men nu mår jag inte bra. Men så började jag tänka att men om allt det här har hänt mig, så skulle det ju vara något fel på mig om jag skulle må bra och vara jättelycklig.
Mm.
Är inte det också sant?
Det är väldigt sant, och det är väldigt viktigt att komma ihåg att det är att man reagerar med sorg och nedstämdhet på motgångar i livet. Det är alldeles normalt och det hör till.
Mm. Men när ska man gå till läkaren då, eller när ska man gå till David på Filis? När, ja, och när ska man överväga medicin? Finns det ett svar på det, Christian Wahlbeck?
Normalt så, efter en motgång så repar man ju sig och man kommer över det hela, man går vidare. Men om det känns så att man inte kommer vidare, att det går veckor efter vecka, det går månader och man känner sig fortfarande nedstämd, man har tappat intresse för saker, man känner sig sorgsen, man kanske har sömnsvårigheter och det pågår då, ska vi säga, ett par månader, så då ska man söka hjälp.
Ja, många som ju, eller det är inte så ovanligt att ungdomar som kommer på samtal och de kommer första gången och de säger jag borde ha kommit för något år sedan eller som att jag har nu länge. Så vissa gånger finns det ju nog en tendens att man har en hög tröskel att söka hjälp, för vi vill ju inte må dåligt.
Mm.
Vi skulle ju inte vilja har det kämpigt, och vissa gånger är det ju det där, om vi tänker att vi inte mår dåligt så kanske vi inte mår dåligt.
Mm.
Och rädslan om vi pratar om vårt illamående så ökar det, att det kommer att bli ännu värre. Det finns många olika rädslor varför man inte far och söker hjälp. Och ju yngre du är du i högstadieåldern, så kan man säkert göra en lista på 50 olika orsaker varför du inte ska få och prata med en kurator. Eller...
Känns det rent av stigmatiserande? Att...
om jag tänker på när jag gick i högstadiet, jag skulle säkert ha, vad är en kurator? Varför skulle jag prata med en kurator? Vad, att jag mår dåligt? Det vet jag inte. Vad betyder det?
Mm.
Och tänk om någon ser mig... Jag kan hitta 50 orsaker att inte prata med en vuxen om mina känslor. Hade jag känslor ens? Så på det sättet, det är att bryta ensamhet är nog något som jag rekommenderar. Att prata med någon pålitlig person med låg tröskel. Pålitlig. Och det kan ju vara svårt om man då pratar med en och den kanske blir självtriggad. Det kan ju också vara en förälder som har haft en tung dag och så berättar man om
sin... Och de kommer ju oftast 11:30 på kvällen när man är som tröttast, va? Jag tänkte då. Och då är det bara att lyssna om man vill höra, eller va? Men
ja, på ett sätt att inte ge upp, att ens historia är av värde. Och vi har ju bara... en berättelse på ett sätt, att det som är mitt liv är ju min berättelse, och på ett sätt handlar det ju både om att kunna berätta den och leva den och bygga vidare på den. När ju vi fortsätter leva vidare, så fortsätter ju vår berättelse så länge det finns liv. Så, men också vårt förflutna är ju vår berättelse, och allt vi har varit med om så är ju på det sättet sanning, och vår subjektiva sanning. Att det att dölja den eller att inte berätta den, att skämmas över den, så ju, hjälper ju inte. Utan nu är det ju mer att kunna äga den. Och när man pratar med någon utomstående, så då är det ju då formulerar du ju det där som finns inom dig i ord, och någon som lyssnar och förhoppningsvis inte dömande eller och klarar att lyssna, avbryter inte för snabbt, och att man får prata till punkt och lite bli uppmuntrad att berätta. Så där finns nog möjligheter, så där är ju kanske, om man nu kallar samtalsterapi, och att inte bara lämna och idissla de här tankarna som snurrar på nätterna eller kvällarna, och det känns att livet går förbi, och vad är nu mitt liv, och man känner sig misslyckad och missnöjd. Och, så jag tycker ju nog att man ska modigt försöka göra någonting åt saken. Att det är ju ändå illamåendet och ångest, det är ju, om man nu tänker en bil och instrumentbräde och det börjar lysa olika lampor, så nu är det ju bra att se att aha, det säger att bensinen börjar vara slut. Inte är ju problemet där i den där lampan som blinkar, utan nu är det ju där då att försöka stanna upp lite och fundera. Hur är det? Har jag en konflikt med någon? Eller, och försöka uttrycka sig. Att det inte bara är en massa input med livet. Utan
nej,
också
man kör på och bara hittar på något nytt och något nytt roligt. Och
gasa på.
Så flyr undan de där problemen och se om man ska hinna undan.
Och en bild är ju om man då kanske som väldigt liten sitter man i förarsätet för sitt liv på något sätt, och sen flyttar man till det där passagerarsätet och sen till baksätet och sen till bakluckan, och sen sitter man där på kroken i sitt liv. Att man bara går genom livet men känner inte att det är ens eget liv. Så på ett sätt då komma tillbaka dit till ratten, för man har ju bara ett liv här. Så vad det nu betyder i praktiken och känslomässigt, men många ungdomar nog känner igen sig att
jag
de
tror
inte
att
sitter vid ratten.
Jag tror inte att det är många lyssnare också som inte ungdomar tror jag känner igen det där, va? Jag skulle ännu vilja fråga, just nu sitter ju regeringen i ramförhandlingar i Ständerhuset, och det har nu läckt ut uppgifter om att social- och hälsovårdsorganisationens understödscentral steg, att man skulle skära ner väldigt mycket, kanske 50 miljoner på dem. Christian Wallbäck, hur ser du på framtiden då, att det ska finnas den här hjälpen, att man ska få samtalsstöd och terapi? Hur ser du framåt?
Ja, det är väldigt olyckligt att man skär ner, och det är ju ingen inbesparing, utan det kommer att stå samhället dyrt att man skär ner på de här förebyggande insatserna som tredje sektorn står för. Precis som David sa här, så är det ett väldigt viktigt att man har en chans att reflektera över sitt liv och hitta sig själv och sin egen väg i livet i samtal. Det som jag kanske då tidigare talade om var det att man har nytta av samtal betyder inte att man behöver behandling. Gränsen för att man behöver behandling och kanske mediciner så ligger ju lite högre.
Precis.
Högre upp, då har man mera symptom och har haft symptomen en längre tid. Så det är kanske lite olika grader här också. Mm. Vi har förebyggande insatser, så har vi sån här första linjens insatser, samtal, kanske inte ens terapi utan mera sån här vägledande samtal. Och sen har vi då behandling för de som behöver det. Så det är liksom en sån här trappsteg. Men jo, det är väldigt olyckligt att regeringen går in för att skära ner på det där man faktiskt kunde förebygga det att folk börjar må illa och behöver sedan kostsam behandling.
Men man ska försöka söka hjälp och våga prata om det, om jag förstår er rätt.
Så är det.
Det är det viktigaste. Tack så mycket, Christian Wallbäck, specialistläkare i psykiatri och forskare i psykisk folkhälsa. Och tack, David Sandström, psykiatrisk sjukskötare som jobbar på ungdomsstationen Filis. Tack för att ni deltog i slaget idag. Jag heter Mikaela Löv. Tack till er som har lyssnat på oss.